Välkommen till Loppipodden. Dagens gäst heter Eva Russ. Den här podcasten är ett samarbete mellan Loppi och bloggen Hormoner och hemorrojder. Det här avsnittet presenteras av Sveriges populäraste barnförsäkring där alla sjukdomar ingår. Välkommen till Trygg Hansa och vidare ut i livet.
Då är det dags för Loppipodden igen och idag har vi med oss Eva Russ, psykolog och psykoterapeut och relationsexpert får man väl säga.
Det får man nog säga.
Ja.
Och kan inte du bara förklara, vad är skillnaden mellan psykolog, psykoterapeut och bara terapeut och allt det där?
Psykolog är en specifik utbildning. Det är 5 år plus 1 år praktik kan man säga, då blir man legitimerad psykolog. Då är man inte psykoterapeut, utan psykoterapeut det måste man läsa till 3 år till på halvfart. Så att det är 2 olika utbildningar som på ett sätt går in i varandra, men man får inte kalla sig för psykoterapeut om man inte har gått vidareutbildningen. Men sen då relationsexpert, det är man ju egentligen både vare sig man är psykoterapeut eller psykolog. För det som är navet i allting som har med kropp och kropp eller själ och själ eller kropp och själ att göra, det är ju vi relaterar till oss själva och omvärlden. Det är ju liksom själva kärnan i livet egentligen.
Varför kommer folk till dig först och främst?
Folk kommer till mig därför att de har hört sedan en 10-12 år tillbaka att jag är bra på att hjälpa dem att lösa upp knutar eller hitta alternativa lösningar på blockeringar och problem de har hamnat i. Alltså man kan uppleva att man har hamnat i en återvändsgränd och då behöver man någon annan, ett proffs att säga, som kan ge dem ny energi eller nya idéer helt enkelt.
Är det ofta liksom i relation till någon annan, alltså inom en relation, eller är det ofta liksom ens egna problem?
Alltså jag började för 10 år sedan när jag blev liksom känd för att jobba med singlar, att hjälpa tjejer i Stockholmsområdet att bryta sitt singelskap med KBT-terapi som jag jobbar med. Men sen har jag ju jobbat med vanliga sjukdomstillstånd, alltså det är relationer till dig själv, folk som har ångest och depressioner och social fobi och sådär, och panikångest. Och sen har jag sista åren jobbat ganska mycket med par. Par som kommer hit av olika anledningar. Det kan vara allt från småbarnsproblematik till att man har levt länge ihop och man kanske vill fortsätta. Eller att någon har varit otrogen och man liksom, tycker att ska jag kassera relationen eller ska jag, vad kan vi göra för att försöka överleva det här då?
De här småbarnsföräldrarna som kommer hit, vad upplever de ha sig mest
problem? Jag tycker att det är ganska klassiskt att väldigt många upplever just det som egentligen är en normalitet. Nämligen det att man, när bebisarna kommer så får man mindre tid för varandra och mer tid för barnen. Och det är ju så livet ser ut. Men det verkar som att väldigt många unga föräldrar då blir förvånade över att det blir en omfördelning av energin och resurserna under en begränsad tid när barnen är små.
Och som du säger, det känns när man själv har varit med om det som att det kanske borde vara självklart. Och jag tror att det är en jättestor generationsgrej. För det känns som att våran generation, vi har varit så frånkopplade från det. Vi har inte haft en insyn på ett lika naturligt sätt som folk i äldre generationer har haft. Vilket gör att just den här chocken blir för oss också väldigt påtaglig.
Och så får jag intrycket av att vi, den yngre generationen, har fått mer, alltså media bara skriker ut, ta vara på din relation, så räddar du din relation, så ligg så här, eller liksom sexliv och kärleksliv och allt sånt där. Och man, alltså, så att allt fullt fokus ligger på det, medan sånt skulle liksom bara gå bara farten för våra föräldrar, och vilket det kanske absolut inte gjorde, men Vi liksom tränar sig att tänka i relation.
Men jag tycker också att media, jag håller med vad ni säger, men jag tycker också att media är en bov i dramat, därför att de målar upp väldigt massa övergeneraliserade förväntningar och föreställningar om att du måste ha en perfekt relation. Har du inte en perfekt relation så hamnar du svartvit tänk, då måste du kassera den. Och det stör mig väldigt mycket att kvällstidningar, även min egen Aftonbladet, går ut och lanserar liksom att du med ett knapptryck, om du inte är nöjd med din relation, kan ladda ner en skilsmässemanual, så skiljer dig så snabbt och enkelt som möjligt. Va? Alltså vi presenterar flyktvägar till många unga par, tycker jag, som alltså har normala påfrestningar och säger att så här ska du inte ha det. För du ska ligga 100 gånger i veckan, och gör du inte det, då är det lika bra att du hittar en ny partner. Va?
Ja, värsta är att man ska göra något sånt här test typ, nästan, och kolla så här, och få svart på vitt om det då.
Jag tycker det är förskräckligt.
När vi pratar om just den här småbarnschocken överlag, så menar vi också på att media i mångt och mycket är en bov i dramat, för att hela den här mammarollen som målas upp idag är också extrem. Och där när jag pratar med min mamma, då kan hon verkligen förstå att de krav liksom som målas upp på kvinnor och mödrar idag, det fanns ju inte alls när hon fick barn.
Nej.
Och det är det som vi har pratat med många tidigare gäster om, just liksom den här stressen man kan uppleva som kvinna, att det är så otroligt mycket måsten och krav som ska uppfyllas.
Måsten och borden, ja. Väldigt mycket. Mm.
Och då när man blir mamma, ytterligare en dimension som liksom, slår en av banan på många sätt. Mm. Och samtidigt då som man ska bolla en karriär och nätverka och precis som du säger, ha en perfekt relation och gärna liksom ett fungerande sexliv direkt efter. Och socialt umgänge, fint hem, alla de här liksom aspekterna. Vilket gör, det skapar ju enorm press på många kvinnor och mammor idag.
Jag tycker knappt att det snart, alltså man generaliserar, nu generaliserar jag, men att det verkar nästan vara så att man inte ens kan föreställa sig att man skulle kunna stå ut med varandra även när det är lite lågkonjunktur i relationen. För det är ganska normalt. Alltså jag, i min nya bok Bullshit så har jag faktiskt fått bevis, vetenskapliga bevis för att vi kan inte gå omkring och njuta liv varenda minut, varenda sekund. Det är fullständigt omöjligt. Vi är inte skapade för det. Men vi präglas att tro på att vi måste njuta jämt. Va? Så det har blivit någon slags lyckoknarkare, kallar det för. Kärleksknarkare, va? Som blir desperata så fort som det inte är 100% njutning varenda minut, varenda sekund.
Det är nog sant. Absolut. Det tror jag
drabbas av panik. Liksom. Ja. Och då måste vi gå från tuva till tuva och vara seriemonogama istället. Och liksom försöka mota bort den här ångesten över att inte allt känns bra, va? Men det är liksom en föreställning vi matade med som absolut inte stämmer utifrån genetik, alltså hur vi funtade. Njutningar är till för att vi ska motivera oss. Så nu, om vi skulle haft njutning varenda minut och sekund en gång på savanna, då hade vi varit uppätna för länge sedan. Då har inte vi suttit här, någon av oss.
Nej, just det.
Så du menar på, om man då skulle ha en lite mer rimlig bild av vilka törnar och vad som är liksom normalt i en normal fungerande relation, så behöver det egentligen inte bli en kris när barnet kommer.
Nej, absolut inte. Alltså, jag såg en grej i tv här sistens. Det var hon Ebba von Sydow, Kleberg, hon heter, som sa tvärsäkert häromdagen i TV4 att det skulle vara konstigt om en nybliven mamma inte drabbades av en depression. Och jag bara kliade mig i huvudet och kände sig, jag har aldrig varit deprimerad när jag har fått mina barn. Jag har varit jätteglad, men man kan vara tvärtom också. Men jag har varit hoppat och skuttat och tyckt det var skitroligt, men det är också en läggningsfråga. Men jag menar, när tongivande människor säger sådana saker så blir ju det tankesmittor som bygger upp våra inre bilder och förväntningar också. Så jag tycker att man kanske botemedlet, tänker jag i alla fall, och även i min nya bok, det är att man får börja ägna sig lite åt självständigt tänkande. Alltså släcka ner i synhetsintrycken och stänga till öronen så att säga, och försöka skaffa sin egen uppfattning om vad tycker jag då liksom.
Just
för det är det man gör i terapi det här. Att när folk kommer och är desperata och jättedåligt, säger, ja, men okej, så kan det vara så här, men vad tycker du själv då? Och då är folk inte vana vid att, ja, vad tycker jag då? Så att säga, det är en fråga som många inte är vana att ställa sig längre.
Nej. Och det är så otroligt intressant, tänker jag, just när man som nybliven mamma, vissa säger liksom, gå på magkänslan, du känner ditt barn bäst, samtidigt som man blir matad av pekpinnar från folk man känner, folk man inte känner, som kommer fram på bussen, personal på BVC, från sagt media, alla håll och kanter. Och jag kommer själv ihåg att jag som i vanliga fall tycker att jag lyckas lyssna till mig själv hyfsat bra, alltså i den situationen kände mig så här ovanligt mottaglig och bräcklig.
Ja,
för att
det
var en situation, precis som sagt, när ett barn som man ska ansvara för, och att vara så mycket mer mottaglig för att, nej, men jag kanske gör helt fel. Tvivel som jag faktiskt då inte upplever att jag har på samma sätt i vanliga fall. Så det är, som sagt, där man, den mottagligheten just för alla de här intrycken som du säger, önskar man ju där då att man kunde liksom bara begränsa.
Men vet du, jag tror att en stor bovdramat är stressen. Alltså att vi ska göra allting samtidigt, båda två, även när vi får småbarn. Och så länge som vi inte kämpar emot den föreställningen om att vi har rätt att ta en paus, eftersom pausen oftast drabbar kvinnan mer, och där kan vi snacka om ojämlikheten och så vidare. Jag har hävdat för några år sedan i någon debattartikel att jag tycker att om en kvinna är hemma med barnet första år, vilket är ganska normalt eller biologiskt betingat, alla för man ammar och så, så borde ju hon få poäng när hon gick ut i arbetslivet istället för att bli få minuspoäng, va? Eller hur?
Alltså, ja,
då skulle man faktiskt kunna göra någonting åt den här ojämlikheten, att män går före oss i karriär och tjänar mer pengar. Va? Mm. Men ja, det kanske kommer så småningom.
Ja, just det, att det är minst lika mycket värt att vara hemma med barn. Ja, oh ja.
Oh, ja. Snacka om ledarskap som vi kvinnor kan...
Det brukar jag göra, precis.
Bra ledare liksom. Ja. Vi kan göra massa saker samtidigt.
Ja. Och det är ju inte helt ovanligt heller att kvinnor ofta får, alltså de som har bra arbetsgivare, att de ofta blir, liksom får kanske en chefsroll när de kommer tillbaka efter en föräldraledighet.
Man har tränat på chefskap hela tiden när man är hemma med barn.
Mm.
Där ser du dels en grej om man tittar på som karriär och att det blir, man halkar efter lite. För det är ju som sagt redan under graviditeten och sen då första tiden som kan vara, vi säger runt ett år, så är det ju kvinnan som drabbas, nu låter det negativt mest, men det är ju för tjejen som det är den största omställningen sker.
Absolut.
Och det har vi också skrivit om på bloggen och pratat om andra, att just det blir så lätt en spricka, för det är första gången då i ens relation som förstagångsförälder som det blir så påtagliga skillnader mellan kvinnans roll och mannens roll. Mm. Och just att jag kunde uppleva en så här missunnsamhet som jag kände var väldigt ocharmig. Och att det i sig kan skapa lite av en spricka, för att det blir så här, men ditt liv fortsätter ju precis som ingenting har hänt egentligen, medan mitt är helt omkullkastat. Och jättehärligt också, det är inte det, men det är så mycket som blir annorlunda. Som
fast
inte...
jag tycker faktiskt också att ett annat ord som är väldigt poppis just nu, det är medkänsla, compassion.
Hur menar du poppis? I din,
ja,
i din
det
värld,
är inne liksom, just nu, man pratar om medkänsla, man ska öppna en medkänsloinstitut, forskning här i Stockholm och så vidare. Jag tycker att det är brist på medkänsla, framförallt från männen, när vi kvinnor går och väntar barn. För de går igenom det hela och tror att de ska ha samma rättigheter till våra kroppar och samma rättigheter till sexliv som förr. Det är precis som att de inte fattar eller haja liksom att vi går igenom graviditet och får barn, och att det är, faktiskt är så att man inte känner sig speciellt sexig när brösten läcker och man känner sig osexig. Men det har jag varit med om 3 gånger som jag har 3 barn. Och det är märkligt det där, att det liksom att man inte kan sätta sig in i varandras föreställningar om vad det faktiskt innebär. Utan det är precis som att här, nu, barn, och men sen går vi vidare som om ingenting har hänt. Och det är det jag tycker är ett av de stora problemen faktiskt.
Men varför är det så?
Precis, varför är det så?
Varför, då tänker jag så här, jag kan ju förstå, för att jag kunde inte liksom förklara för min man Johan liksom, så här, jag försökte, så här känns det, så här är, utan det är så mycket som man själv knappt liksom får rätt sida på. Men ju som du säger, det kanske ibland kanske bara var den här medkänslan man var ute efter, nu är Johan medkänner inte det, men borde inte det också vara någonting som man lär killar, alltså förklara för killar att det här,
för de kan ju inte heller veta från början.
För de kanske, många går väl som man själv som tjej bara, nej men det är det mest naturliga som finns att vara gravid. Och sen så kommer och kan bli omkullkastat redan där när man liksom drabbas av olika problem. Och då kan det vara precis lika svårt för killarna att förstå vad man går igenom.
Ja, det jag tycker, jag har mött ibland i alla fall, jag säger inte att det gäller alla män, för det kan det handla om kvinnor med, men när vi pratar om det här med att vänta barn och föda barn, alltså första småbarnsåren, så tycker jag att det är ganska många män, moderna män, som har brist på medkänsla och ser det som en slags berättigande. Berättigande är ett sånt här nyckelord i terapisammanhang. Mm. Så liksom att jag har rätt fortfarande till min kvinna. Och så känner de sig extremt förnärmade och förskjutna och övergivna och ensamma. Bara för att de under ett eller ett och ett halvt år inte får tillgång till kvinnan på samma sätt. Det tycker jag är ett problemområde som många män borde jobba med faktiskt. Mm. Det tycker jag.
Hur ska de göra då? Ska de komma? Ska de liksom, hur,
ja,
hur ska
inte de komma till terapi i och för sig. Nej. Men alltså att man skulle kanske, ni kan göra någonting med bloggen. Mm. Alltså att träna upp, lära, ta, alltså, få igång tankeverksamheten om vad det faktiskt innebär. Jag menar, ibland har alla så bråttom tycker jag. Så att det är nästan så att när man väntar barn så är det nästan som att man köper en, vi ska barn, man köper en barnpolett och sen plocka in och plocka ut. Och sen ska allting vara helt normalt.
Precis,
alltså det ska inte vara någon skillnad. Det ska inte hända något. Allt ska vara precis likadant som det var innan. Mm. Och sen drabbas man av panik när det inte är det. Liksom.
Mm. Och det finns ju lite rådande ideal att när vi får barn då ska allt fortsätta som vanligt. Vi ska fortfarande leva på som vanligt och barnet ska inte styra vårt liv. Och alltså, jag kan känna igen mycket av det här själv, att man innan liksom i teorin tyckte och tänkte en hel del. Ja. Och sen så blir man ju lite skriven på näsan när, liksom, när det väl sker.
Ja.
Men som sagt, väldigt mycket föreställningar som är ofta totalt orimliga.
Ja. Vi var inne på det tidigare, det här med att har vi en för romantisk syn på familjelivet?
Mm, jag tror det faktiskt. Jag tror faktiskt, jag har skrivit i någon av mina andra böcker, det att på ett sätt så man tror ju att romantiken och kärlekskänslan kom för flera miljoner år sedan. Och sen så späddes den på med de gamla grekerna och romarna som pratade om eros och agape och passion och sådana saker. Va? Och sen kom tryckkonsten på 1600-talet där vi kunde sitta i inre bilder och romantisera och diktarna snacka om kärleken. Det har liksom blivit... Alltså det är underbart med passion och romantik, absolut. Men livet består inte bara enbart av det. Men det är många som liksom har fastnat, tycker jag, i tankemässigt i den föreställningen.
Ja. Vad är motsatsen? Det är raskens typ, eller?
Ja, ja, men just det. Och så vill ju inte någon ha det.
Nej,
heller, eller hur?
Det är det.
Raskens. Ja, det är en bra hörru, Kristin. Ja. Eller vad det heter för någonting.
Ja. Men alltså, hur kan man förbereda sin relation på barnets ankomst?
Nej, alltså, jag har faktiskt hört att det har funnits, eller finns i alla fall i Stockholmstrakten där vi alla är just nu, föräldragrupper där man liksom förbereder mentalt, kan man nästan kalla det för, och par på vad det kan innebära. På min tid, nu är min yngsta son 23 och ett halvt, va, då var det ju bara förlossningsförberedelse, alltså det var ju inget annat, eller hur? Psykoprofylax, andning och sånt liksom. Men jag har hört att man har börjat ta tag i den, och jag tror att man måste ta tag i det mer. Mm. För att den moderna människan har så jävla bråttom, så att vi liksom hinner inte stanna upp och sätta oss ner och fundera över vad det ska hända nu. Jag tror att det är en sak i samhället, om man bara tittar på även det här med sociala medier, allt är bara klick, 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 va? Det går så jävla fort, så vi hinner inte stanna upp och liksom blunda och tänka sig, vänta nu, vad har jag lärt mig då? Vad ska jag använda kunskapen till? Hur ska jag sätta mig in i, krypa under skinnet, brukar jag säga i mitt radioprogram. Vi måste krypa under skinnet på varandra oftare för att liksom kunna byta stol, va? Och kunna, hur fan menar hon egentligen? Sådär, men jag har inte tid med det. Eller många har inte tid med det i alla fall.
Tror du att det här är ett storstadsfenomen? Det här att man liksom,
ja, jag tror att det är mer med press och sträv. Ja, det tror jag faktiskt. Det är mer än ute på landsbygden. Jag tror det. Jag tror att det är ett storstadsfenomen mer, det tror jag.
Och liksom just det här att hålla ihop också i en relation. Är det svårare att bo när man bor i en storstad?
Ja, det är jag övertygad om att jag.
Vi läste det här att de höga bostadspriserna i Stockholm gör att man inte har råd att separera även om man skulle vilja. Vad tror du effekten blir av det här?
Som jag försöker vara positivt lagd, så skulle det kunna få folk till att träna sig på att stå ut och härda ut med varandra. Och när man väl har lugnat ner sig lite, så kan kärleken och förälskelsen komma tillbaka igen. Så det kan vara en bra grej egentligen, att de inte kan fly så snabbt.
Det hoppades jag också. Jag tänkte också på det. Att istället för att vi bara liksom drar vidare.
Ja, jättebra. Jättebra egentligen.
Vi får hoppas på det.
Ja. Har du där i din bok här, Bullshit om 10 dummaste myterna om varför en relation inte kan hålla, har du något liksom praktiska tips som man skulle kunna använda i en sån situation, när man då kanske då av rent praktiska skäl
vill dra
men ändå får bo ihop, liksom. Hur kan man, vad kan man göra? För jag antar att du måste göra något aktivt för liksom
alltså det jag har i boken, det handlar ju om att om du ändrar beteende och tränar på det, så ändras hjärnan och då kan tankar och känslor ändras. Ändrar du tankarna eller känslorna, så kan dina beteenden förändras. Och när man säger, som en av myterna är, känslorna dog, kärleken tog slut, va? Det är två av myterna, så säger jag bullshit. Det finns inte, det är bara klyschor. Jag läste senast från dagen tidningen något känt par som sa att kärleken tog slut. Kärleken tar inte slut. Det handlar bara om att vi omdirigerar våra tankar mot andra objekt eller mot andra saker som vi just då anser är viktiga. Så kärleken kan komma tillbaka och känslor kan inte dö. Men det man kan göra, det är att ägna sig åt avspänning. Alltså man skulle vilja se, om det var möjligt, ett par som har hamnat på sniskan, liksom, sig själva har hamnat i fel känslomässigt läge, där de bara känner fly, liksom, slut. Att man satte sig ner och slappnade av eller mediterade eller höll på med mindfulness 20-30 minuter om dagen, säger vetenskapen. Då lugnar man ner sig, då kan man få distans till sig själv och sina problem. Och då kan man kavla upp armarna när ungarna har gått och lagt sig och prata om svunna tider, alltså leta upp i hjärnans minnesbank om hur det en gång var, alltså episodiska känslomässiga minnen, ta fram låtar, musik ändrar ju känslor i ett nafs, va? Och liksom kanske även när man är lugn, va? Göra pros and cons, alltså för- och nackdelar med varför vi valde varandra, va? För det jag tar upp i min bok är att det är så väldigt många som lägger ner otroligt mycket tid på att hitta den perfekta partnern, och sen ska man ha det perfekta boendet, som har perfekta barnen, och sen då efter 3, 4, 5 och 7 år så tittar man på varandra och säger att du är den mest operfekta partner jag någonsin har träffat. Och där tycker jag att det är någonting mysko, va? Och jag är övertygad om att det kan man kan kalibrera tillbaka. Och jag, det här med kapitlet om att kärleken tog slut, så tar jag som ett exempel alltså att det är faktiskt mycket svårare än man tror att avprogrammera sig från att vara kär. Det är alltså olycklig kärlek tar folk livet av sig för. Man tar inte livet av sig för man inte får sex. Men olycklig kärlek, och det beror på att hjärnan har svårt att släppa en person som man en gång varit kär i. Så att det går att aktivera känslor igen. Det går att aktivera kärlek igen. Va? Och om man tränar sig på det, och det får man råd, alltså vetenskapliga råd i min bok. I alla fall pröva och se. Mm. Kärleken kommer och kärleken kommer tillbaka.
Jag tänker på en grej som jag läste på Facebook, på sociala medier. Och det var en sån här story som 25 miljoner människor hade likat. Och jag kommer inte ihåg om den var sann. Jag antar att det fanns någon typ av sanningsenlighet. Och då var det ett par där mannen då kom hem en dag och sa att han ville skiljas. Och då blev kvinnan jätteledsen och sa det så här, nej, men för att det här, innan det här liksom händer, så vill jag att vi provar en grej. Och det är att under en månads tid ska vi typ kramas, för de hade inte kramas, man hade inte pratat och så här. Ska vi kramas ordentligt liksom varje morgon och varje kväll, en riktig så här omfamning, och man står och liksom ett tag och håller om varandra. Det är liksom, det är mitt villkor för att jag för att jag ska liksom skriva på skilsmässopapperna. Och fick man då följa, och de kramar, så började han vara lite så awkward, och han och sen så fortsatte de med det här, och då i slutet av storyn så då blev det såklart att han valde att inte gå vidare, just för att
det har med kärlek.
Ja, och för att det på något sätt det väcker så mycket till liv, just den här fysiska närheten, ömheten. Och sen tror jag att det var något så väldigt tragiskt twist att hon var sjuk, men det har ju inte till.
Nej, men det är alltså oxytocin, beröring, när någon annan berör dig. Du kan inte, om du berör dig själv är det inte samma sak. Det utsöndras myspishormonet oxytocin som kittar ihop en parrelation. Mm. Det är bara så. Så att det var en jättebra exempel, och sådana övningar har jag i min bok. Att man utan att tänka ska beröra varandra.
Jag tycker att det är så spännande. Alltså.
Och man kan till och med skriva, om man tappat sexlust i boken, ha sex fast man inte har lust för det. Mm. För det kan också sätta igång känslorna igen. Va? Alltså. Ja.
Och hur liksom?
Jag bara du har sex. Men har du en gång haft sex och tyckt att du hade lust, och sen tappar du lusten. Ju mer du övar på att tänka att jag har tappat lusten, det mer blir en självuppfyllande profetia. Men om du då har sex fast du inte har lust, men ändå försöker hjälpa till lite gärna med att tänka givetvis lite positivt kring det. Va? Det är väl en fördel, och skjutsar man till det. Så kan det väcka upp känslorna igen. Mm. Alltså man ändrar beteende. Fast man inte har lust så kan man ändra beteende.
Hjälper att tänka på någon annan?
Ja, ibland kan det faktiskt göra det. Men det är ju bättre på något vis om man tänker på de härliga herdestunder man en gång hade innan barnen kom.
När barnet blev till kanske.
Ja, precis. Mm.
Och apropå det. Det här med relationstips, bland annat i Aftonbladet och andra tidningar. Det med att schemalägga sitt sexliv, vad tycker du om det?
Ja, alltså det finns både för- och nackdelar. Dels kan det bli nackdel det här som vi var inne på med måsten och borden, att det stryper prestationen. Men ibland kan det för en del par bygga upp en förväntning. Att man, då vet vi att nu har vi i alla fall, den här kvällen har vi vikt till det här, och det kan ändå bli bra. Men min erfarenhet av det, för jag har mött många par som har gjort med det, och ungefär hälften tyckte det var bra och en del tyckte det var jättekast. Så det är väldigt individuellt, men det är alltid värt att pröva tycker jag. Mm. Why not? Mm. Men alltså för att kunna känna stress måste man sova gott, man måste vara utvilad, man ska inte ha stressmoment, man ska inte vara rädd att ungarna vaknar. Så att om man då vet att på lördag tar man farmor eller mormor hand, eller alltså några, eller farfar också, hand om barnen, eller vi har barnvakt, då kan ju det, alltså förspelet framförallt i kvinnors huvud börjar minst 24 timmar innan. Va? Så det kan ju faktiskt göra att sexlusten börjar komma trippandes tillbaka. Okay, när man vet att nu har vi en stund framöver, imorgon, då får vi ha lugn och ro och vara ostörda, och då jäklar i mig liksom. Då kan någonting hända. Mm. Men sen är det en del som kan reagera tvärtom. Men det får man, jag tycker det är värt att pröva, absolut. Mm. Mm.
Vi har fått in två läsarfrågor från bloggen. Och det är en tjej här som skriver att hon vill få med sin partner på parterapi. Mm. Men han vill verkligen inte, för att han upplever att det är det sista steget innan liksom, det havererar. Mm. Och att han inte tycker att de ska ta till det som någon typ av snabb lösning. Mm. Men hon tycker verkligen att de behöver det, för att de har tappat sin kommunikation efter två barn. Och de vill dessutom ha fler. Hur tycker du att hon ska gå tillväga? Hur tycker du att de ska agera som par?
Jag tycker att hon ska hälsa från mig. Men att en pårådgivning eller en terapi går inte utifrån det första man gör, att man ska separera, utan oftast brukar man få frågan, vill ni ha hjälp med att reparera istället för att separera? Och jag tycker att det är väl investerat både tid och pengar. Man kan vända, det kan bli en bra vändpunkt. Och det kan bli en oas där man kan få sitta ner i lugn och ro och få se varandra med andra ögon när man pratar med en tredje part. Mm. Så att det är inte alls så att alla familjerådgivning eller parterapi ska leda till. Man kan uttrycka önskemålen också, vad man vill göra. Jag tycker att den här kvinnan, och det är väl tyvärr så att det oftast, ofta är det mer vi kvinnor än män som vill släppa iväg våra partners till parrådgivning. Men han får jobba på att ändra sin inställning. Hon får försöka hitta fall eller människor som kan berätta om att det var inte alls så, tvärtom, så fick vi hjälp att reparera istället.
Mm. Och du vet att det faktiskt är så?
Ja, det går. Ja. Ja. Inte alla, men många. Mm. Absolut.
Det är absolut värt att försöka. Och särskilt tänker jag på om de har planer på fler barn. Så ser de ju förmodligen en framtid tillsammans. Så då kan det vara värt ett försök.
Sen var det en till här. En till läsare som har frågat: vad är det som gör att man sluter sig om sin egen person och slutar det där levande, ständigt pågående samtalet som bara upp hela tillvaron när man får barn? Alltså. Är det bara tröttheten? Och när kommer man ur det här vakuumet? Gör man det? Eller är det därför så många skiljer sig efter att de har fått barn?
Nu förstår inte jag riktigt. Är det den som har fått barn som frågar det, eller frågar någon sin partner? Eller?
Nej, det är en som har fått barn här. Vad är det som gör att man sluter sig kring
sin egen person? Jag är övertygad om att det handlar om att rent hormonellt och rent evolutionärt så har vi ibland det så fiffigt fixat i vårt huvud att vi måste ägna oss åt det som är viktigast, nämligen avkomman. Mm. Barnet klarar sig inte utan oss, då dör det. Och då kan det faktiskt vara så att all energi får omdirigeras just då. Och det är fullständigt normalt till det. Men det allra bästa är väl kanske om man känner så att man berättar för sin partner vad som först går in i huvudet. Därför att det värsta man kan hamna i, det är en gissningslek där någon ska hålla på att vara tankeläsare och tänka. Och då blir det oftast bara fel och pannkaka av det. Att man berättar att just nu känner jag så här, jag tänker så här eller jag känner så här. Kan du ta emot det här att krypa under skinnet alltså på varandra? Kan du förstå det? Kan du sätta in i hur jag känner mig just nu? Och det har inte med dig att göra, utan det har med mig att göra. Och det är väldigt viktigt, för att då behöver inte motparten känna att det är riktat mot den själv, förstår ni? Utan att det har med psykofysiologin i kroppen att göra, helt enkelt.
Mm. Och jag förstår att det är svårt att säga, liksom, men när bör det här liksom hormonella, mest akuta, ta hand om avkomman, vakuumet liksom lätta? Kan man säga, finns det någon som rimlig tid, eller är det väldigt individuellt? Eller?
Ja, nu är inte jag någon läkare, men jag har ändå väntat och fött tre barn själv. Men alltså, jag tycker att det är liksom runt ettårsåldern, någonting sånt där. Alltså när barnet börjar bli lite klart och kan ge sig ut för att utforska omvärlden på något sätt. Samtidigt så måste vi vara mer alerta då. Jag tänker på kontakter och allt de stoppar i munnen och såna grejer också. Så jag tror att jag skulle nog vilja säga att det är väldigt individuellt, tror jag. Hur man är funtad lite också. Mm.
Jag tänkte på det där du sa med att, att det ofta är kvinnan då som tar initiativet till att gå i terapi. Så om jag liksom tänker rent generellt på relationer runt mig och alla jag känner och sådär, så är det nästan alltid kvinnan som tar initiativet i allt. Allt ifrån att vi ska åka till IKEA i helgen till att vi ska gifta oss, till att vi ska gå i terapi, till att vi ska skilja oss. Vad är det vanligt? Vad tror du? Är det kvinnan som driver nu för tiden förhållandet?
Jag tror det ganska mycket. Och det där tror jag också, det är vad jag tror eller vad jag läst, liksom, att vi har ju fortfarande, och det skriver också i boken Bullshit nu, men jag har skrivit andra böcker med, att vi har ju fortfarande i oss både hjärt-kärlsystem och olika psykobiologiska inre prioriteringar när vi pratar om skillnad mellan könen. För det är skillnad mellan könen, så ingen kan tala om för mig att det inte är någon skillnad mellan könen. Och där har till och med männen och kvinnorna ett helt olika hjärt-kärlsystem som är anpassade för olika saker. Männens hjärt-kärlsystem är fortfarande intriggat på mycket, mycket, mycket spänning, jakt, va? Och sen måste de återhämta sig, då börjar de vila. Medan vi mer eller mindre sprang omkring där på savannen och jagade ungar, va? Och höll ihop flocken liksom nästan, medan männen var ute och jagade. Så att vi liksom är vana vid att förutse och ha ögonen hacken liksom, för att se vad det var. Så att jag tror att det där finns det till viss del vissa små evolutionära spår kvar inom oss faktiskt.
Överlag, kan du ge din lilla liksom allra bästa relationspeppande tips?
Jag tycker att de bästa relationstipsen är ett, att du innan du skulle lösa problem så skulle du gå ner i varv. Mm. 20-30 minuter var den på sitt håll, om inte annat. Så när du går ner i varv, då har hjärnan möjlighet till att hitta en inre balans där man inte överreagerar. Och då kan man se klarare med nykter, så att säga, på problematiken. Sen tycker jag också, precis som ni var inne på det här, att daglig beröring av varandra och se varandra i ögonen är jätteviktigt. Om vi inte berör varandra, ser varandra i ögonen eller tänker på varandra, så finns det risk för att vår partner tittar på någon annan eller berör någon annan. Mm. Och vi kan behålla sexdriften i alla större internationella undersökningar, inte viktigast, men den brukar komma när man pratar om långvariga relationer, som jag tror alla siktar emot i alla fall när man ingår parbildning. Så brukar den ligga på typ tredje, fjärde plats eller andra tredje, fjärde plats. Att hålla igång sexlivet är en viktig del. Men då måste man också vara bra kommunikatörer, bra problemlösare tillsammans. Och att vara bra problemlösare tillsammans är jätteviktigt, tycker jag. Det tycker jag är absolut. Och att vara flexibel, att jobba med att jobba på flexibilitet. Okej, jag dök upp en ny situation. Vänta nu. Hur kan jag göra nu? För det är det som är vår överlevnadsfaktor faktiskt som människor, att vi har varit flexibla. Och det tycker jag är en viktig grej som man behöver öva på mer, istället för att fastna det här statiska. Liksom, vad ska jag nu? Nej, det blir inget bra. Nu drar jag liksom.
Mm. Tack för det.
Ja, stort tack.
Ja, tack. Det var jättekul att vara med, tycker jag.
Och vill ni ha fler konkreta tips så kan ni alltså lägga vantarna på ett ex av Evas senaste bok som heter Bullshit, de 10 dummaste myterna om varför en relation inte kan hålla. Tack för idag.
Tack så mycket. Tack.